Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hallå, hockey
game.
Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Hallåmannen Ekeliv. Ja. Som jag hörde där, från sin utpost i Örby utanför Stockholm. Ja. Och mig, Per Bjurman, på Manhattan i New York. En sista podcast i månaden mars.
Ja, precis. Hur rankar du mars i den bjurmanska kalendern?
Jo, mycket högre än, än januari och februari. Men det är lite frustrerande månad för att det blir aldrig riktigt så varmt och vårlikt som man föreställer sig. Men det är i alla fall ljust. Och men ja. Fortfarande onödigt kallt i New York. Men det kommer ju snart. Det är uteserveringar och grejer.
April är ju Stanley Cup inledsmånaden. Så att det är
ja,
verkligen... det,
den har ju en särskild ställning.
Ja, det har den. Och frågar vi Detroit vad de tycker att mars ligger i den germanska kalendern så skulle de nog säga sist. Det kommer vi in på senare, men de gillar inte mars.
Nej, just det. Nej. Sen vi hörde sist har varit lite upp och ner här i tillvaron. Några vet ju det som följer bloggen och så. Men jag har varit lite på en sväng på sjukhus. Ja. Det var en liten health scare i helgen. När jag pressade mig alldeles på tok för mycket lördag söndag. Ja. Jobbade hela lördagen fram till 3 på natten. Och sen kunde jag inte somna förrän 5. Och så pressade jag mig upp i alla fall vid klockan 8 för att åka på en matiné. På garden och hade därifrån tänkt åka sig vidare till Long Island. Men då sa kroppen ifrån.
Ja.
Och så är det helt enkelt så att jag får försöka ta hand om mig lite bättre framöver.
Ja, precis. Det var otäckt att läsa i bloggen att du var, kände dig manad att åka hem. Och sen har du ju alltså varit en sväng på sjukhus.
Och, ja, jag gick hem från matchen.
Ja, precis. Det är inte lik Bjurman. Nej. Då har kroppen sagt ifrån helt enkelt. Ja, nej, vi får hjälpas åt. Alltså jag vet ju att du gillar ju att jobba och du, ja. När vi är klara med podden för säsongen, då dröjer det någon vecka så vill du spela in igen i princip och skriva nya reportage och ha en ny Stanley Cup-final, för du älskar ju det här.
Ja.
Men vi måste hjälpas åt att sätta gränser också för Bjurre. Vi får hjälpas åt, det blir för mycket.
Yes, men också jag måste liksom äta bättre och gå ner i vikt och ta hand om mig bättre helt enkelt.
Det är hela apparaten så att säga.
Yes. Men prata med dig kan jag utan problem. Det är inte, ja. Så, det är inte så ansträngande för systemet.
Nej, det låter ju härligt.
Ren glädje.
Mowgli och Baloo, vi sitter här
yes.
igen.
Ja. Och det finns som vanligt väldigt mycket att prata om. Alltså den här sista månaden verkar ju bli något alldeles... i hästväg alltså, vad gäller... Medan i fjol, jag kommer ihåg, då tyckte man det var lite... Det var segt, för det mesta var liksom avgjort. Det, ja. det var ingen spänning alls. Nu är det typ 14 lag indragna i sträckstrider. Och de skiftar position och form hela tiden.
Ja, alltså jämfört med förra veckan när vi satt och snackade. Och vi ska kolla på tabellen även den här veckan förstås. För det måste vi göra, det är oundvikligt. Så har det hänt väldigt mycket. Och det kommer säkert ha hänt en hel del till nästa vecka igen när vi sitter och pratar. Alltså, det, ja,
absolut.
Det är så jämnt.
Ja, men vi ska börja en annan ände för att i måndags här då, vi har haft 2 svenska jubilarer den här veckan.
Ja.
2 svenskar som spelar sin 1000:e match. Först var det då Mika Zibanejad på Madison Square Garden som av en händelse med Rangers mot det enda andra lagarna spelar med Ottawa exakt. Senators. Det var ju väldigt speciellt att det blev så. Liksom, det går inte att planera riktigt.
Nej, precis. Det var ju väldigt passande. Vi får prata om den fina hyllningen. Själva matchen var inte någon hyllning till Mika precis. De skjuter alltså, totalt blev det 10 skott i matchen. Det blev 2-siffrigt till slut. Efter 2 perioder var det 5 skott. Och det var den lägsta siffran i Rangers historia sedan man började räkna skott på 60-talet. Så dåliga var Rangers mot Ottawa i den här.
Men jag tror att det bara varit 9 till slut.
Ja, alltså det är precis. Det har varit 9 och sen i efterhand har NHL korrigerat till 10. Kanske får jag vara snälla.
Snällt. För nio var, det var 75 år sedan någon lämnade en match med bara nio mål, skott på mål.
Ja, det var ju, det var fruktansvärt uselt.
Vi vet att de är avhängda av dåliga och rebuild och allt för det, men så jävla bedrövligt dåliga får man ju inte vara.
Och Mika sköt alltså tre av dessa nio skott, ja. Eller tio var det nu var. Nästan, ja, en tredjedel själv. Övriga lagkamrater sköt en handfull alltså. Det är ju, ja. Pinsamt.
Ja, exakt vad det är. Pinsamt. Riktigt pinsamt var det. Och liksom, de får ju skämmas för det.
Ja.
Och en sån kväll dessutom då, när den som har spelat längst i laget just nu,
ja.
Ska hyllas liksom, så lägger de ett sånt praktägg.
Ja, nej, för annars var det ju fint inför när dels själva hyllningen inför på isen, men också att medspelarna kommer till arenan i peruker, ser ut som, ja. Mika Zibanejad. Ja, jag vet inte om de såg ut exakt som honom, men det var ändå lite kul och alla kom med t-shirts med Mika då, skrivet med 1K i mitten då. Ja. Och det var väldigt Mika-fokus, men att då liksom, när de i alla fall har en sån här kväll, borde kunna leva upp, ja, då gör de sin sämsta match för säsongen.
Ja, på decenniet. Decenniet.
Ja. Ja.
Ja, nej, riktigt bedrövligt. Men som sagt, hyllningen var fin och lilla Ella, hans dotter Starshowen,
ja.
med sitt sprulande humör och, ja. Väldigt glad över att synas i Jumbotronen.
Ja, precis. Och det var ju Irma som läste den här, som var speaker till hyllningsvideon. Det tyckte jag var vackert också.
Ja. Sen var det ju en lång video med hälsningar från lagkamrater och för detta lagkamrater och andra.
Ja.
Henke var med där och Erik Karlsson var med. Och,
ja.
Och Zuccarello var med, och så jag hoppas du kommer ihåg vem det är som har lärt dig allt.
Ja, ja, ja. Ja, precis.
Ni är så roliga ni där i Norge.
Ja, det är akkurat. Det är ju det. Ja, ja. Nej, men det är, man påminns ju lite grann om hur länge man har spelat i ligan när man gör sin tusende match. Det är, ja. Bara 23 svenskar genom tiderna som har gjort det. Ja. Hans första poäng i NHL, det var i Joe Louis Arena med Niklas Lidström på andra sidan isen.
Just det.
Det säger en hel del. Det här patenterade direktskottet vi ser gång på gång i Madison Square Garden från Mika Zibanejad, det säger han att han förfinade ihop med Daniel Alfredsson.
Just det.
Som var lagkamrater i början av hans karriär. Så att, han har varit med ett tag, Mika, trots allt. Det får man säga.
Ja. Ja, det är en av mina stora favoriter både som spelare och som person. Alltså, det är en väldigt vänlig, eftertanksam och klok, bra person.
Ja.
Ja, det är alltid intressant att prata med honom. Det är liksom, det är aldrig några klyschor.
Nej.
Utan han tänker efter innan han pratar och har liksom intressanta perspektiv på allting.
Exakt, det känns som att när han får en fråga så tar det 2 sekunder, sen svarar han. Det är inte bara någon klyscha som ramlar ur honom automatiskt, utan tänka till lite och sen kommer ett svar. Liksom.
Ja.
Han är... Och jag tycker också han är mänsklig på något sätt, som i den här lite robotliknande NHL-världen som det kan vara ibland, med att vara lite sårbar också.
Absolut. Alltså, ja, så. Det där är svårt att sätta finger på kanske lite, men det har du ju verkligen rätt i.
Ja.
Det har ju varit perioder när man har förstått att han liksom inte har varit jätteglad hela tiden.
Nej.
Avvisa det, det har du helt rätt i. Det är uppfriskande, eller uppfriskande ska man inte kalla det, men det är på något vis fint att se i den här visa inga känslor världen.
Exakt, som är extra tydlig i NHL ju.
Ja.
Där sånt ska skylas, men ja. Mika låter sånt sippra fram och berätta hur det är helt enkelt.
Ja.
Mm. Och den här säsongen får man ju säga att han verkligen har studsat tillbaka. Fick mycket kritik förra året,
ja.
När han hade sin svagaste säsong på länge. Men nu i ett Rangers som går oerhört tungt så är ju han ett av få utropstecken. Han har varit det hela säsongen i princip. Ja, han är ju i princip point per game i det här Rangers, och det är ju nästan remarkabelt får vi säga. Så svaga som de har varit nu.
Verkligen.
Ja. Ja.
Men du har ju, ja, höjdpunkterna genom åren är det många, men det finns ju framförallt en, och då råkade ju du vara här.
Ja.
den verkligt oförglömliga Mika-upplevelsen på Garden var ju då mot, det var mot Washington, var det inte?
Jo, det var det, precis.
Mm. En lördag, och han gjorde 5 mål. Han gjorde, det femte satte han på övertid.
Exakt, det hade exploderat redan vid hattrick. Och så kommer det ett fjärde mål. Och så blir det overtime. Och så är det såklart Mika igen på ett friläge, bara tränger sig fram där. Och alla visste ju att han kommer göra mål. Och det var ingen snack om saken. Drar, var det Holtby kanske som stod? Och så rätt upp i nättaket.
Can you believe it, skrek Sam Rosen.
Ja.
Och efteråt, i omkring honom ser man aldrig till, men då dök ägaren,
ja.
Jim Dolan och skrek in i det där. Ingen som var här kommer att glömma den här matchen. Nej. Nej, och det hade han ju rätt i.
Det var ju så otroligt att vi hade en gruppresa då.
Ja.
Från Aftonbladet som fick se just den här matchen. Och vi kommer ihåg den kan jag säga, vi som var där.
Sen var det ju då så olyckligt, det där var ju en av de sista matcherna som spelades innan pandemin då. Och ja. Sen stängde ju ligan ner. Ja. Och det bittra med det är att han stod ju på 41 eller någonting då. Ja. Med en månad kvar av grundserien.
Precis,
ja, då hade han kunnat slagit Håkan Loobs svenska målrekord. Det hade han, eller nästan garanterat att han hade gjort.
Så het som han var liksom, kan göra 5 mål i en och samma match. Ja. Det målsnittet han hade den här säsongen, 0,7, ja, drygt 0,7 mål per match. Det har ingen annan svensk någonsin haft. Det är det bästa målsnittet, det var ju inte en hel säsong då, men på 57 matcher. Ja. Det hade motsvarat 58 mål under en 82-matchsäsong. Ja, så att Mika var helt otrolig den säsongen. Framförallt av mars brukar vi säga, Sebane Mars, apropå det. Det brukar vara hans månad.
Ja.
Och dessutom fick han selkeröster den säsongen. Så att han var komplett. Det var hans bästa säsong i karriären. Han var ju verkligen i sin prime då, 27 år gammal. Det brukar ju kallas för absoluta prime-åldern.
Ja, men det var väldigt passande att det här jubileet kom i mars.
Exakt. När han gång på gång är som bäst.
Ja, men som sagt, igår så var det en till då, Adam Larsson. De var draftade samma år, va? 2011.
Ja, just det. Så blir det. Mm.
Sen kom han hit och var i New Jersey i 5 år och sen i Edmonton. Och nu sedan Seattle kom in i ligan har han ju varit där hos dem då. Och igår, borta mot Florida, så var det även Adams 1000:e match.
Ja, faktiskt.
Och det är ju lika stort jubileum för honom. Lika stor milstolpe och lika värt lika mycket applåder och har hållit i så länge. Han är ju liksom inte samma slags profil och rubrikskapare som en Mika kanske.
Nej, det är inget Håkan Loob-rekord som hotas av Adam Larsson.
Men en väldigt stabil back som är väldigt uppskattad var han än spelar någonstans. Ja. Högerfattad, hård, tuff med mycket karaktär.
Ja, precis. Och har ju i Seattle verkligen format ett evigt, jag får någonstans säga, i deras unga historia, backpar med vinstan. Den här säsongen är de återigen ett av de backpar som spelar mest i hela NHL. Ett år var de det, mest istid som backpar. Och den här säsongen är de tvåa i den ligan, om man kan säga så, bakom Ekholm och Bouchard i Edmonton faktiskt. Det är en konstant där i Seattle. Vinstan och Adam Larsson är första backpar. Sen vill jag säga också att hade det inte varit för att han ville närvara vid sin dotters födsel så hade han nu spelat över 500 matcher i rad. Haft en Ironman streak på över 500 matcher. Men han lät ju den brytas av att han ville vara med när dottern föddes.
Ja, jag såg han prata om det. Det där Ironman är mer något som det var inte, går inte att jämföra med en dotter.
Nej, och för alla skulle det betyda mycket att vara med när, alltså att bli pappa såklart. Men kanske extra mycket på något sätt ändå för Adam Larsson som ju mycket tragiskt förlorade sin pappa 2018. Ja. Bara 50 år gammal, plötsligt får en hjärtattack och avlider.
Under ett besök i Edmund.
Ja, och Adam Larsson var ju borta i flera veckor då. Han var ju i djup sorg, såklart.
Ja.
Så att för honom betyder, har han ju sagt, det betyder liksom extra mycket att bli pappa själv.
Ja. Ja, nu förstår jag. Ja, en väldigt fin person det också. Alltid trevligt att prata med honom när han var här i New Jersey. Och är fortfarande en klok och vänlig man det är med.
Ja, och apropå minnet där med Sibanead när vi var på plats. Det finns ett tydligt minne för mig med Adam Larsson också i podden. Och det är ju 2016 där när vi hade spelat in ett 2-timmars avsnitt med Jarkko. Om finsk special. Sen efter det så insåg vi att vi måste spela in lite till för att då hade Adam Larsson blivit tradad mot Taylor Hall, Shea Weber mot Peaky Subban och sen hade Steven Stamkos i sista stund skrivit nytt kontrakt med Tampa istället för att bli free agent. Det var en otrolig halvtimme där, direkt efter att vi hade spelat in finsk special med Jarkko.
Det var när jag sprang med poolen.
Ja, det var det, precis. Jag fick kalla tillbaka det från poolen.
Ja.
Det har hänt grejer i NHL. Ja,
ja det är klassiskt. Och 10 år sedan, kan du fatta?
Just det är ju ett decennium sedan.
Herregud.
Oj.
12 år har vi hållit på med.
Oj.
Oj.
Ja, vi siktar ju, han spelar 1000 matcher och vi siktar på 1000 avsnitt tycker jag.
Ja. Men du, samtidigt som vi pratar om dessa som nu spelar sina tusende matcher så hade vi en svensk som spelade sin första igår också.
Så var det.
Som har 999 kvar till Mika och Adam. Ja. Men säkert kommer att komma dit. Ja. Och då pratar vi förstås om Anton Frondell.
Ja.
Som så sent som i lördag spelade med Djurgården. Och när de då till sorg för de som håller på Djurgården och för de som spelar där, inklusive honom då, åkte ur.
Ja.
Åttondelen, va?
Precis, play-in-spelet ja. I kvartsfinalerna ja. Mot Malmö.
Som
åkte
ur, ja. Som vissa andra lag som jag känner till.
Ja, oj då, just det. Det ska vi inte nämna.
Nej. Men redan, han flög direkt sen dagen efter i princip till, eller flög i måndags då, till, ja. Han flög hit till New York, för det var ju då på Long Island, Chicago befinner sig här just nu,
ja.
På östkusten. Så han dök upp på Long Island, gjorde en träning, en morgonvärmning och debuterade direkt igår på UBS Arena.
Ja, det var liksom inte smyga in i fjärde kedjan och spela 6 minuter och känna lite på det, utan rätt in i första kedjan med Connor Bedard.
Ja, ja, det gick ju fint. Han hade bland annat, han registrerades för sin första poäng direkt i form av en assist, och det var en väldigt fin assist.
Ja.
När han, ja, man såg att det här är en hockeyhjärna. Liksom. Det hade varit, det enkla alternativet hade varit att spela Connor Bedard som hade två Islanders backar på sig, men Anton såg att Mikhaev var öppnade på ett helt annat ställe och hittade honom med passning.
Och Mikhaev blev fri
ja.
Och gjorde mål då. Så att, absolut, det var spelsinne. Han visade upp direkt för sina fans som är ju extremt exalterade, har man ju läst det på sociala medier, alla kommentarsfält och så vidare där. Chicago som ju ja, inte har så mycket att spela för utan mer blickar framåt. Och,
ja, de kan ju kosta på sig såna här liksom, experiment då.
Ja, precis. Ska jag vara lite nykter så här så är det såklart, så känner jag så här att jag som har följt från Dele Djurgården, att han har gjort det extremt bra i Djurgården såklart sett till att han är 18 år gammal. Han gör alltså 20 mål den här SHL-säsongen och det har ingen aktiv NHL-spelare gjort. Det har hänt tidigare. Daniel Sedin har gjort det, Thomas Sandström har gjort det, Marcus Näslund har gjort det. Det är den kaliber av spelare.
Vänta, som har gjort 20 mål överhuvudtaget?
Ja, som har gjort 20 mål, förlåt, som har gjort 20 mål som 18-åringar. Alltså ja, som ja, ålder som Anton Frondell, det måste man ju tillägga. Men däremot så, han har inte varit liksom första kedjaspelare i Djurgården som han nu är i Chicago, utan han har ju varit i tredje kedjan. Kimby, tränaren där i Djurgården, har valt Charles Hudon på Frondell-platsen till högre powerplay, snarare än Frondell är liksom deras första enhet. Så att han har inte fått enormt förtroende av Kimby i Djurgården. Nu kastas han in i Chicago mot NHL-motstånd. Och förväntas, av fansen har enorma förväntningar. Så att det ska man väl dämpa lite grann. Och ska man vara ärlig i den här första matchen så var hans kedja inne på 19 skott bakåt, bara 7 framåt. Och de var inne på 2 baklängesmål också, inklusive första bytet. Så att det var ju verkligen att kastas rätt in i det och inte så lätt.
Ja, men ja, alltså, man får tänka på hur det måste vara också.
Ja.
Ena dagen sitter hemma i Stockholm och sen plötsligt uppfylls drömmen om NHL på det här viset rakt in i liksom skärselden på det här viset. Det måste vara otroligt svårt och nervöst och omtumlande. Liksom.
Exakt, jag tyckte.
Och med tanke på det så gör han det ju jättebra.
Ja, precis. Jag läste en intressant text av Scott Powers, lokalreporter där i Chicago som själv blev fick liksom en veckaklocka av att oj, det är så här färskt såklart för Anton Frondell att kastas in i det här. Bara när han skulle bli intervjuad där i ett scrum så frågade Anton Frondell...
Ett scrum?
Så frågade han, liksom fick ju Anton Frondell fråga så här, hur gör man det här? Liksom, ska jag stå upp? Ska jag sitta ner? Så här. Han har ju inte varit med om det förut på samma sätt.
Nej.
Det var nya drills, liksom övningar på träningarna. Det var nya morgonrutiner, nya matchdagsrutiner som han inte van vid från Djurgården. Det är ett nytt land, ett nytt språk. Nya lagkamrater och allting.
Ja.
Så att det är verkligen rakt in i en torktumlare fanns det.
Det är säkert ett bra sätt att börja på. Nu kommer man ju in i det, men i början direkt när det sker måste vara väldigt svårt.
Ja.
Men ja, jag hade ju tänkt att vara där då, både på den och Mika, men det missade jag på grund av mina små hälsoproblem här. Men jag är snart tillbaka.
Högst rimligt. Ja.
Och på fredag är han här på Garden.
Ja.
Mot Rangers. Och då ska jag nog försöka smyga dit ändå.
Ja, bekanta dig med denne.
Ta det lite lugnt. Ja. Men ändå var där.
Ja. Apropå den där matchen mot Islanders, som vi också ska nämna att en annan Djurgårdsspelare kommer att ansluta till. Alltså, han var ju inte med i den här matchen, men Viktor Eklund från Dels radarpartner från Djurgården ska ju också komma över nu. Och
spelar med Islanders.
Jag spelar med Islanders, och de är ju mitt i ett slutspelsrace till skillnad från Chicago.
Ja, så det kan bli lite mer försiktigt användande av honom.
Det tror jag. Men apropå unga spelare och den här matchen, så var det faktiskt så att Matthew Schaefer, som vi har pratat om hela säsongen, han satte ju ytterligare ett rekord i den här matchen mot Chicago. Tung poängförlust ska vi säga också, för Frondell Chicago vann här 4-3. Ja. Rörde till det lite i östra konferensen faktiskt. Men Matthew Schaefer, han spelade 31 minuter och 59 sekunder. Och det har aldrig hänt att en tonåring har spelat så mycket i en NHL-match. Jag radade upp hans speltid i de senaste matcherna redan förra veckan. Nu är det alltså uppe på rekordnivå, nästan 32 minuter för en 18-årig back.
Ja, alltså han är ett mirakel.
Ja, han är, man ska akta sig för ordvalen, men han är en generational talent alltså.
Ja.
Det är en otrolig back.
Absolut. Mm. Ja. Mm. Sådana har vi några, svensk generational player i alla fall.
Ja.
Har vi Erik Karlsson.
Ja, du har snygga övergångar idag, Bjure.
Ja.
Det märks, det, jag tycker du verkar vara i rätt bra form ändå.
Ja, det blir några bra segways här. Med ja. Tusen matcher till en.
Ja, precis. Och sen hoppar från Schaefer till Erik Karlsson här. Ja.
Ja. För han fortsätter ju ha, alltså, ja, jag skrev en krönika nyligen om det. Det är ju 2017 igen. Alltså.
Ja.
Erik har inte spelat så här bra hockey. Sen 2019 var det ju väldigt bra där med när San Jose gick till konferensfinal också.
Ja.
Och då, även då var han ju skadad och spelade med en väldigt ömmande ljumske.
Ja.
Som gjorde det, kom ihåg Oskar Sundqvist som de mötte då, St. Louis i konferensfinal. Ja, det är klart vi ser till att han måste vända mycket, så vi vet att det gör ont då.
Ja, jag kommer ihåg att man såg det också när han vände sig ibland, att aj, 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 det där hugger till liksom.
Ja. Men jag pratade om det med efter någon av matcherna här när det var succé, han gjorde två mål. Jag sa ju det rakt. Utifrån får man ju känslan att det här har att göra med att du för första gången på länge spelar ett bra lag som dessutom har chans att liksom gå till slutspel. Och ja, så det är klart det är så. Liksom. Att det, är ju, det var väldigt länge sedan och det är synd. Och han sa att det är väl 2019 senast som han kände att det var liksom att de var med. Då blir han inspirerad, det bara är ju så.
Ja, jag vill samtidigt slänga in här att han hade ju faktiskt över 100 poäng i San Jose 2023. Men det var ju ett lag som inte var i närheten av slutspel. Men hans individuella kvalitet den säsongen var ju också på 2017-nivå nästan.
Ja, men det var på liksom, ja, det var för allt som skulle göras för laget var ju han som var tvungen att göra då.
Ja.
Alla andra var så dåliga.
Ja, exakt. Nu har han ändå.
Det här är ju mer liksom det blir mer värt när det är såna prestationer i så viktiga lägen.
Precis, alltså Pittsburgh har ju alla möjligheter att gå till slutspel.
Och verkligen.
Det finns en Crosby i det här laget, det finns en Malkin, det finns Raquel och Rust och så vidare. Det är inte riktigt San Jose 2023. Så att det är ju skillnad får man ändå säga. Men ja, bara för det så har han gått poänglös i två matcher här nu när Colorado och Carolina har tagit revansch på dem. De tog ju otroligt meriterande skalper mot dem förra veckan som vi pratade om. Sen dess har de tagit revansch på Pittsburgh och tvålat till dem rätt rejält. Och då har Karlsson gått poänglös i de två matcherna. Men ändå, sen OS har han spelat 15 matcher, gjort 19 poäng. Flest av alla backar i ligan. Erik Karlsson är hetast den här våren av alla NHL-backar faktiskt, poängmässigt.
Ja, jag tycker det är fantastiskt. Och han är ju helt inne på att, alltså han känner sig inte gammal. Han är ju, vad är han, 35?
Han är 90 som jag, så han är rätt ung då.
Ja, blir 36 i år.
Ja, okej.
Okay. Det är inte så ungt längre, Jonte.
Nej, tyvärr.
Du börjar bli gammal. Snart sitter du på akut också. Nej, ja, det skulle du verkligen aldrig göra.
Nej, men det känns lite märkligt att när vi började spela in den här podden, då var jag 23 och nu är jag 36 här snart.
Ja, jag vill inte säga hur
det är. Nej, just det. Jag förstår det.
men jag trodde kanske han skämtade lite i Milano när han sa att ja, men jag vill nog vara med nästa OS också. Ja. Men det är fullt allvar, han vill det.
Ja.
Och han, det är ju så med spelare som är byggda som honom, med den fysiska konstitutionen, de slits ju inte ut på samma sätt som kanske en Victor Hedman gör då.
Nej.
Som är mycket större och är mer slitage på leder och annat.
Ja.
En Erik, om han liksom sköter sig på det sätt som jag ska sköta mig nu. Då kan han fortsätta tills han inte vill spela längre i princip.
Nej, men det är otroligt imponerande att se honom i de här senaste matcherna. Liksom. Det är verkligen 2017, det är lätt att säga när han gör poäng. Men det är också spelmässigt, det rörelsemönstret han har. Pondusen, alltså det är ja. Ju, han, man, skulle någon säga att det här är en 26-årig back och jag hade haft dålig koll på hockey, då hade jag kunnat tro det i princip. Alltså, ja. Han ser inte ut som någon 35-årig Jonathan Ekeliv om man säger så. Han ser, det gör nog ingen NHL-spelare. Men,
jag tänkte, jag ville inte säga det.
Men han ser det, det är oerhört imponerande nivån han håller just nu.
Grymt är det. Och, alltså, han är ju även, han har ju genom åren fått så mycket så här, random kritik. Slump, eller vad kallar man det? Slentrian kritik.
Ja, ja, precis.
För sina defensiv, för sitt defensiva spel, men det är ju också för det mesta helt enastående just nu.
Ja, det tycker jag är intressant att läsa när reportrar intervjuar andra spelare om Erik Karlsson som många har gjort nu sista tiden. Sam Girard till exempel, som är van att spela med Cale Makar i Colorado men nu är Penguins och tycker att ja, det här är ju också en Cale Makar vi har i Pittsburgh. Alltså, så bra tycker jag inte Erik Karlsson är just nu. Ja. Men framförallt så säger lagkamraterna, ja vi vet att han är bra offensivt, ja visst han gör viktiga mål och poäng hela tiden. Men kolla hans defensiv, den är vi här i omklädningsrummet väldigt imponerade av här på slutet. Han är väldigt viktig för oss även defensivt.
Ja, ja. Och Josh Joey som, ja det har vi pratat om, den rätt så bistre beat-reporten i Pittsburgh sedan många, många år. Ja. Han har varit helt lyrisk på slutet, pratat om att han kan inte erinra sig senast han såg en back spela så bra för Pittsburgh. Han kom tillbaka till Paul Coffey.
Ja, exakt. Han fick sträcka sig tillbaka till Paul Coffey i slutet av 80-talet och de här Stanley Cup-titlarna i början av 90-talet. Men de har ändå vunnit 3 Stanley Cup-titlar sedan dess. Och det har varit några meriterade backar i laget de här 35 åren sedan Paul Coffey var i farten. Men ja, han menar ju att ingen har varit bättre än Erik Karlsson är just nu.
Nej, de har ju till och med haft Douglas Murray.
Ja, exakt. Då snackar vi.
Ja, ja. Ja. Ja, men det är ju en av de verkligen positiva svenska utropstecknen den här säsongen. Det är Eriks spel.
Verkligen, verkligen. En sak till jag vill säga om Pittsburgh då, som inte har med Erik Karlsson att göra i första hand. Men ja, nu har de torskat lite matcher och det är så otroligt jämnt i den här sträckstriden som vi kommer in på. Men en statistik som verkligen sticker ut, om man kan kalla det för statistik, för Pittsburghs del, som återigen blev aktuell i den senaste matchen, är ju Coaches Challenge. Som inte funkar för Pittsburgh. Alltså, jag tror inte att deras videocoach får någon löneförhöjning till nästa säsong. De har alltså gjort 8 coaches challenge den här säsongen. Haft fel på samtliga.
Det är ingen vidare.
Nej, det är ju faktiskt helt otroligt. Och de har blivit utmanade mot från motståndarna 5 gånger. Och de har haft rätt 4 gånger av de 5 gångerna. Mm. Så att de har verkligen torskat på coaches challenge. Den regeln vill de nästan ta bort, tror jag, Pittsburgh.
Ja. Oh. Ja, och sen, apropå Erik, är det väl också så att general manager Kyle Dubas har gjort klart att han vill inte trada honom i sommar.
Ja, just det. Mycket bra att du sa det, för det har ju, han har väl inte sagt det själv, men han, med Pierre Lebrun var ju inne på det att när han har pratat med Kyle Dubas så var det tydligt att Kyle Dubas ville få ut budskapet genom en insider. Att, ja, det här med att Erik Karlsson ska tradas i sommar, vilket många liksom har trott. Med tanke på att det är bara 1 år kvar på kontraktet. När signingbonusen är utbetalad i 1 juli också, så är det bara 1,5 miljoner dollar kvar på kontraktet också, rent ekonomiskt. Och det är mycket för dig och mig, men inte så mycket i NHL-mått mätt. Otroligt mycket värde får man för Erik Karlsson då. Sista
han skulle fortfarande vara en samma cap hit.
Ja,
men reda pengar skulle vara för ett NHL-lag extremt billigt.
Ja, precis. Men nu har ju Kyle Dubas gjort det tydligt att nej, det är ingen idé att kontakta mig om Erik Karlsson. Då ska det vara något helt monumentalt stort utbyte. Han ska stanna kvar här. Han ska guida våra unga spelare. Han är viktig, oerhört viktig för oss på alla möjliga sätt. Så att, nej, ring inte mig om Erik Karlsson. Det är stopp.
Nej. Mm.
Då vet vi det.
Ja, då vet vi det. Mm. Vad har vi mer? Jonte, nu vart det ingen bra seg.
nu tog
det stopp. Men vi pratade om att vi måste diskutera. Conor McDavid har ju gjort en del anmärkningsvärda uttalanden. Först så pratade han om, han la sig i det här med avstängningar.
Just det.
Och så, och pratade om, han har blivit frispråkig, pojken.
Ja, han som har kallat så tråkig och intetsägande medialt i så många år. Men helt plötsligt den senaste tiden här, så ja, då säger han vad han tycker.
Ja, Och det handlade då om att han tyckte att ja, det kanske är dags att se över systemet då. För som vi var inne på här, det är ju inte bara NHL som har varit med och satt standarden för längd och längd på avstängningarna och när de ska användas. Mm. Utan det är ju spelarfacket också då som inte vill ha så långa avstängningar, för att det är deras medlemmar som blir av med pengar då.
Ja.
Och de är en fackförening och vill att avtal ska följas och så vidare. Ja, ja. Men nu gick han ju, det kändes som att han kastade coachen under bussen häromdagen också.
Ja.
Eller hur? Efter förlust mot ditt Tampa.
Ja, precis. Skön seger för mitt Tampa såklart. Och det var ju en speciell match på många sätt.
Mats.
En av de speciella Mats. Kutjov gick ju förbi McDavid i poängligan i den matchen till exempel också. Ja. Men framförallt så blev ju rubriken efteråt vad just McDavid sa. Där han hyllade Tampa. Många tog det som kritik mot tränaren som sagt. Och det han sa i alla fall var ju att ja, Tampa är extremt bra coachade, extremt väl organiserade. Det märks att alla i laget vet vad de ska göra och när och hur och var på isen. Ja. Och när vi väl lyckas bryta igenom det här systemet, då har de a heck of a goalie längst bak. Så det var en liten passning till deras eget målvaktsspel. kan man säga. Och sen fick jag en fråga då. Jaha, du menar att ni kanske har tagit upp det här med Nogblack. Är det någonting ni kan anamma från Tampa i deras system? Och då sa jag bara, det är något du får ta med coachen. Det är inte mitt ansvar. Sen någon dag senare fick jag en fråga igen om det här när det blev så stor uppståndelse. Och då menar han att han bara ville hylla Tampa och inte ämna kritik internt så att säga. Men det är svårt att inte tolka på något annat sätt.
Han har ju haft John Cooper som coach nu både i Four Nations och i OS.
Ja.
Så han har ju liksom sett på nära håll vilken bra coach han är.
Ja. Ja, och sen ska vi komma ihåg att inför OS då var det ju såna här liknande rubriker fast från Draisaitl istället. Som sa liksom alla i laget måste förbättra sig och det startar med coacherna.
Ja.
Det var rätt hårt. Ja. Och det var en del rubriker även efter finalen som folk tolkade kring McDavid när han sa att vi har samma sak och bara dunka huvudet i väggen. Rent taktiskt ungefär. Så att,
det är ju intressant på så vis att det känns som att Noblach är där för att McDavid ville ha honom. Det var ju hans juniortränare.
Ja.
Men det understryker också intrycket man har av att det är inte coachen som bestämmer det. Det är McDavid och Draisaitl som är liksom befälhavarna i Edmonton.
Ja. Ja, när det kommer sådana här uttalanden då känns det som att McDavid inte skulle ha något emot de gamla juniortränaren får lämna nu trots allt. Om de tar in till exempel DeBoer som går och väntar på jobb.
Men du vet vad vi tycker? Vi tycker ju att det är i så fall General Manager han ska angripa.
Ja, exakt. Det håller jag verkligen med om. Det har vi ju pratat om. Att det känns inte som att den stora grejen är ett coachproblem i Edmonton, utan snarare laget som General Manager Bowman har omgärdat McDavid och Draisaitl med, som är sämre än i fjol.
Ja, de var ju riktigt bra 2024. Mm. När de var väldigt nära att vända från 0-3 i finalen.
Ja.
Men sen har de successivt bara blivit sämre. De var sämre i fjol. De var sämre 2025 var de sämre än 2024.
Ja.
Och 2026 är de sämre än 2025. Nu vart det rörigt här.
Ja, men vi hänger med. Och apropå frispråkiga och udda uttalanden från McDavid så var det lite kul också att det som jag kallade för ett turtle race förra veckan i Pacific Division, att de är alla dåliga i princip och det är som sköldpaddor som kravlar fram, så kallade ju McDavid det för a pillow fight. Ett kuddkrig mellan lagen i Pacific Division. Det är ingen som har något vidare vapen där, utan de slåss med kuddar för att ta sig fram.
Det är ju så att nu att ingen i Pacific skulle vara i slutspel i östra konferens.
Nej.
Ettan är Anaheim 84 och bästa wildcard-lagen, eller wildcard-lagen i öst har ju 86-85.
Ja, det är helt otroligt. Och detta Edmonton alltså, som ligger ändå på något sätt tvåa i Pacific Division. De skulle vara efter Philadelphia Flyers.
Ja.
Som är 5 poäng från slutspel i östra konferensen.
Ja.
Sensationellt.
Ja, det är konstig obalans. Samtidigt som topplagen i Central då är så jävla bra.
Ja, jag vet inte om det är så nu. Det kan jag ju se i tabellen. Men det var ju ett tag där som samtliga centrallag i sin tur hade toppat den östra konferensen.
Ja.
Eller samtliga centrum. De tre översta centrallagen förstås.
Nu ska vi se. Ja, Colorado hade ju det och Dallas hade också varit före dem.
Ja.
De är etta och tvåa i sammanlagd tabell.
Precis, och Minnesota har ju förlorat lite här på slutet, men för någon vecka sedan så var de också, hade de också toppat östra konferens.
Ja. Ja, men därmed är vi ju lite inne på tabellen då.
Ja.
Alltså i öst är det alltså så många lag inblandade som slåss om tredjeplatsen i Atlantic, andra och tredjeplatsen i Metropolitan och de två wildcard-platserna. Det är alltså samma, ja, vi kan ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 åtminstone lag är det som är med och slåss.
Ja.
Och sen vi pratades vid för bara en vecka sedan, så var ju, är det två lag som vi trodde för bara några veckor sedan var de helt självklara slutspelslag.
Ja.
Men nu är de under strecket och det är New York Islanders och Detroit Red Wings. Och de har ersatts av Columbus och Ottawa.
Ja, och nu är de alltså förbi. Vi pratade ju varmt om dem förra veckan, framförallt Columbus. Som ju alltså, ja, Columbus har ju tagit näst flest poäng i ligan ända sedan Rick Bowness tog över där i mitten av januari. Och ja, de är bäst i NHL efter OS. Och näst bäst, eller om det är till och med de som är bäst nu, det är, ja, det är de två i alla fall som är bäst. Det är Ottawa Senators som är också ruskigt formstarka efter OS.
Ja, jag ser ju, jag såg det någon påpekade nu, du tyckte att han inte har varit med tillräckligt länge, men alltså, Bowness blir aktuell för Jack Adams efter det här ingreppet. Alltså det är så tydligt att det handlar om honom.
Ja, ja, det är ju svårt att förneka faktiskt ju längre för varje vecka som går här.
Ja.
Och nu står han alltså på 19 segrar sedan han tog över på 25 matcher, Rick Bowness. Det är otroligt, 19 segrar på 25 matcher. Och det var just 19 segrar de stod på efter 3,5 månader eller vad det är, med Dean Evason på nästan 50 matcher.
Mm.
Så att det säger ju allt om metamorfosen Columbus Blue Jackets har gått igen.
Ja, de är grymt imponerade. Men jag är också imponerad av Ottawa liksom, som har jagat väldigt målmedvetet. Och ibland så känns det som för den här sortens lag så är det mer gynnsamt i så här långt sent på säsongen att jaga än att vara jagad.
Ja.
Det känns som att Islanders och Detroit till exempel har blivit väldigt skärrade av det.
Ja, de känner ju att de har något att förlora.
Ja,
och de,
ja, exakt.
De har förstärkt lite vid trade deadline och så här. Det var tydligt från ledningen att nu går vi för det liksom. Och så helt plötsligt hamnar de i den här positionen där de kanske ramlar ner.
Jag ser till exempel i Long Island så det är många fans som tycker att förstärkningarna med Palat och Braden Shen var helt misslyckade.
Ja, hittills har inte. Ja, men med Ottawa vill jag säga där också. Nu kommer jag in på underliggande statistik igen och det här är ju typiskt mig att fokusera på det här. Men den här gången så är det väldigt tydligt i alla fall. Nu när vi har kommit långt också har en stor sample size. Att till exempel Columbus och Ottawa, det är lag som över tid och framförallt i Columbus fall efter coachbytet, har väldigt starka underliggande siffror i topp i ligan. Alltså Ottawa framförallt har väldigt starka. Ottawa, om man bara ser till expected goals över hela säsongen, procent, alltså för och emot, så är Ottawa trea i hela NHL. Columbus är åtta. Medan just Islanders och Detroit, de är ju längre ner. Detroit är faktiskt på 16:e plats, det är helt okej för de är så pass bra försvarsmässigt. Men New York Islanders, de är ju på 28:e plats. Och Boston Bruins som också ligger lite pyrt till här och kanske ramlar ner, de är på 26:e plats. Så att de här lagen som ligger långt ner rent underliggande statistikmässigt, de har börjat tappa nu på slutet. Medan lag som ligger i toppen, som Ottawa som har varit dåliga tabellmässigt men starka enligt den statistiken, har börjat klättra nu ju längre säsongen har gått.
Oh. Så,
ja, nu börjar jag säga någonting, vill jag ändå poängtera.
Ja. Oh. Men det är ju, alltså, som jag sa, det är väldigt upprört på Long Island. Och inte, det är det ju också i Detroit då. Fansen blir tokiga på att de får uppleva en mars månad till av den här sorten.
11 matcher hittills, 7 torsk.
Ja. Det är något som är fel där. Nu fick de ju tillbaka Dylan Larkin då i den här totalt avgörande matchen mot Ottawa. Och fick stryk i alla fall, låg under med 3-0 ett tag.
Ja, precis. Och apropå att prata skador då, som har jäckat Detroit lite grann, framförallt att Dylan Larkin varit borta. Nu är han ju tillbaka i den här matchen mot Ottawa, som i sin tur saknar Jake Sanderson, sin första back. Thomas Chabot, sin andra back. Och även Nick Jensen som varit borta ett tag, som man kanske skulle kalla för tredje back. Och ändå så är Ottawa...
De var ju, det var ju delvis en AHL-uppställning på backsidan de kom.
Ja, precis. Och ändå slår de Detroit på bortaplan.
Ja, Ja, det var inte lyckat för Detroit alltså. Nej. Jag är orolig för både dem och för Islanders.
Ja, ja. Och jag känner mig så där som förra veckan sa att, ja men Islanders tror jag grejer det. Alltså, jag jämförde med Pittsburgh till exempel. Jag tror mer på Islanders än Pittsburgh, men nu är alltså Islanders under slutspelsträcket helt plötsligt sen vi pratades vid sist.
Ja. Men Pittsburgh lever ju farligt också med bara 86 poäng. Montreal har gjort det bra på slutet som har tagit två raka segrar och spelar väldigt härlig hockey. Alltså.
Ja.
Cole Caulfield är i strålande form.
Ja, alltså nu kanske jag blir som Wennerholm, kiss of death, när jag sitter och hyllar lag så här. Men,
vad säger du om Big Pop?
Ja, precis. Ja, den får han köpa. Men... Montreal tror jag också på. Nu betyder inte mina ord mycket längre, men de tycker jag är för stabila och de har många argument som talar till deras fördel.
Ja. Ja. Lillmatte.
Lillmatte, ja. Det är jag.
Ja, men nu, om du ska säga vilka tror du går, vilka klarar och vilka klarar inte? Tror du Philadelphia har ju också varit bra på framförallt på bortaresa tog de väldigt många imponerande segrar.
Ja, imponerande Philadelphia att faktiskt jobba sig in i den här striden nu. De har fortfarande 5 poäng upp, men kommit betydligt närmare än...
Ja, de har ju en match färre spelare än Ottawa och Wings och 2 matcher färre spelare än Islanders.
Ja. Men skulle jag tippa så, jag tycker Columbus Ottawa, den trend jag pratade om deras underliggande statistik nu också, de är bäst i hela NHL sen OS liksom. Ett otroligt självförtroende just nu. Ja. De räknar in faktiskt. Det gör jag.
Och så räknar du bort Islanders och Wings?
Nej, men jag tror att det står mellan Pittsburgh, Islanders och Detroit.
Ja.
Och ska jag gissa på ett av dem? Och Boston också. Jag tror Boston hänger lite farligt. Vi har ju pratat om deras bortaspel också som inte tillnärmelsevis vad deras hemmaspel är. De är alltså bäst i hela NHL på hemmaplan. Men bättre än Colorado Avalanche, bättre än Dallas Stars. Bättre än Carolina Hurricanes, Tampa, alla de här topplagen. Bättre än Buffalo Sabres på hemmaplan. Men de är sämre än Chicago Blackhawks på bortaplan. Och de har 3 fler borta matcher kvar än vad de har hemmamatcher. De har haft mycket hemmamatcher hittills.
Ja. De har en svår ikväll mot Buffalo.
Ja, precis.
Buffalo behöver vi inte diskutera. De är ju bona fide topplag.
Ja, de är contender.
Ja.
Det är ju helt otroligt. Men och då, apropå Boston, då, de ska vara starka på hemmaplan. Nu åker de på en tung torsk mot Toronto här senast på hemmaplan. Så jag vet inte riktigt om jag litar på Boston heller. Alltså.
Nej. De som inte de har varit vana att jaga och sen bli jagade själva, det är något som händer då.
Ja, möjligen att Islanders kanske att metrolagen här har en liten fördel av att de kan också titta upp mot en tredje plats i sin egen division.
Ja.
Medan wildcard är ju det som gäller för Atlantic-lagen. Ja, nej. Nej, det är svårt. Jag ska inte säga någonting. Det känns som att jag kommer ha fel i så fall. Igen.
Men det börjar ju tajta till sig. Eller ja, jag vet inte om man ska... Eller snarare tvärtom. Det är ett lag som har dragit ifrån lite i västra racet.
Ja.
Och det är ju Nashville som plötsligt är glödheta. Har vunnit 5 raka.
Ja.
Och nu har skapat en lucka på 3 poäng till LA. Mm. 5 poäng till Seattle och Winnipeg. De känns verkligen på Nashville.
Ja. Alltså, definitivt. Ditt lag.
Filip Forsberg i kanonform.
Ja, alltså på de här 5 raka segrarna de har, då har Filip Forsberg 12 poäng.
Ja.
12 poäng. Och självförtroende monumentala måste man säga. Alltså, nu åker han runt och klackar fram puckar till medspel och sånt där. Alltså, och han lyfter upp skott efter skott rätt upp i nättaket liksom.
Ja.
Han spelar som i trans.
Ja, han hamnar ju så. Det händer ju att han är, vad är det man säger? Man är streaky.
Ja, det är ju han.
Och när han hamnar i den här sortens form, då är han en av de bättre.
Ja, så nu rycker han ju iväg i skytteliga toppen bland svenskar. Ja. 33 mål nu, och han har verkligen klättrat i poängligan också. Är faktiskt bara 4 poäng från Raymond nu om att toppa svenska poängligan. Så att Filip Forsberg...
Han drar med sig det här laget, men det sa jag från början.
Ja, jag är förvånad. Jag som en av få krönikor jag skriver på Sportbladet där i Globen skrev att Nashville är ett felbyggt lag och dags att tänka om totalt där Barry Trotz, om du ens får vara kvar. Och nu ska han ju lämna i alla fall. Men sen dess har ju alla de här gamla stjärnorna, Stamkos, O'Reilly, till och med Marchessault med 3 assist här om natten, vaknat till liv.
Ja.
Och jag vill också säga att mycket korrelerar med Roman Josi. Det får man inte glömma bort. Alltså, han var ju tungt skadedrabbad i fjol när han åkte på den här jättefula smällen av Sam Bennett. Han hade ju allvarliga hjärnskakningsproblem efter det. Skadedrabbad även under hösten. Men sen han kom tillbaka i laget, det är ju en given första back, en av de mest givna första backarna i hela NHL, så mycket som han spelar i Nashville, så har ju den här förvandlingen av säsongen kommit igång. Att de har Roman Josi längst där bak betyder ju enormt mycket. Enormt mycket.
Och att han är i bra fysiskt skick.
Ja, inte minst det. Att han är tillbaka i gammal Josi-form.
Ja, så vad säger vi där? De jagar ju... Alltså, de är ju i central och det går inte att komma kapp topplagen där. Men nej, en väldigt viktig grej vore ju att komma kapp Utah på första wildcard-platsen. För då får man möta... Då kommer man in i Pacific istället. Och då får man ju en betydligt lättare resa.
Då blir det kuddkrig istället för kärnvapenkrig, eller på så sätt.
Ja, då skulle de få Anaheim i första gången. Och det skulle ju bli intressant. Alltså.
Ja, precis. Och visserligen är Anaheim det enda laget i Pacific som går riktigt bra just nu. De har ju... Jag såg också när jag kollade upp tabellen efter OS så att säga, så är Anaheim inte så långt efter Columbus och Ottawa faktiskt.
Nej, de går, men det känns bra. Som i slutspel skulle de vara lättare att tas med än det, Colorado.
Det får man verkligen säga. Så det är ju en enorm skillnad om de skulle lyckas klättra förbi Utah också, Nashville. Och dessutom då få Edmonton eller Vegas kanske då i nästa runda jämfört med Dallas.
Mm. Mm. Ja, men vi slår fast saker och tror att saker är givna ena veckan och sen nästa vecka så sitter vi här och funderar på hur gick det här till?
Ja.
Varför har Islanders plötsligt slagit alla igen?
Ja, vem vet. Alltså det händer så mycket. Alltså, förra veckan hyllade vi lite Anze Kopitar och tyckte ändå att han, Kings hade kommit igång lite där med nya första kedjan med Kempe, Kopitar och Panarin.
Ja.
Sen dess har de torskat 4 raka matcher. Det går inte att förlora mot Calgary till exempel om man vill gå till slutspel. Los Angeles. Nej. Så är det. Seattle har ju helt rasat ihop. Och även San Jose som har 5 raka segrar. Nashville har 5 raka förluster. San Jose 5 raka torsk istället.
Ja.
Och apropå siffran 5. Nashville gjorde 5 mål i första perioden här mot San Jose.
Ja, det var helt otroligt. Ja. Vilken urladdning det blev då.
Ja. Så att tyvärr, det blir nog ingen heart för Celebrini. För att...
Nej, då måste de till slutspel.
Ja, det kommer nog inte räcka i den form de har hamnat i nu på slutet.
Ja. Och det roliga är ju då att det nästan varje kväll är matcher som liksom har betydelse för det här racet.
Ja.
Och så fortsätter det. I kväll är det inte så mycket. Boston då måste försöka ta poäng mot Buffalo. Men Rangers-Toronto behöver man inte bry sig om. Det är bara 2 matcher i kväll.
Ja, nej, den har inte så stor betydelse för tabellen. Den vill...
Men redan i torsdag då har vi till exempel Montreal-Columbus. Ottawa-Pittsburgh.
Ja. Oj, oj, riktiga streckmatcher.
Ja, och sen är Islanders går upp mot Dallas. Det blir svårt. Flyers tar mot Chicago och Frondell.
Mm.
Vi har Nashville möter Devils. Mm. Ja, det är väl de då.
Ja, men det var ju en hel del viktiga matcher.
Ja. Senators-Penguins känns som jävligt tufft.
Otroligt viktig match. Ja.
Ja. Då ska jag försöka vara igång igen och skriva lite från soffan, ja, utan att stressa igen.
Nej, så får både jag som medarbetare och ni bloggläsare får hjälpas åt ibland och lugna ner Björn lite grann. Han kan inte göra allt hela tiden. Han måste sitta i lugn och ro på korrsoffan också ibland. Inte jobba.
Nej, och så äter fisk istället för hamburgare och sånt.
Ja, just det. Är det. Precis, byta beställningar där ibland.
Ja.
Ja,
ja, men ja, det har vi nog mer än här. Vi kan ju titta på, du gläds ju väldigt åt att skifta i toppen av skytteligan, eller poängligan.
Ja, det har jag inget emot att Coach nu faktiskt har gått upp hela vägen förbi McKinnon och McDavid och toppar nu med 120 poäng här.
Han är ruskigt het.
Ja. Ja, det kommer ju såna här siffror hela tiden. Man kan läsa typisk NHL-statistik hur de nu får fram allt sånt. Men till exempel att han senaste 45 matchers period där han gjort 95 poäng. Att det har inte hänt att någon spelare har gjort så mycket poäng över 45 matchers period sen Mario Lemieux glansdagar på 90-talet.
Ja.
Så det är den nivån Coach hållet just nu. Och ja, de där 95 poängen på 45 matcher skulle över en hel säsong motsvara över 170 poäng. Så att ja. han har ju verkligen, alltså, grejen med Kutcher var att han fick en ovanligt svag start på säsongen. Han var ju inte speciellt bra där i oktober. Han tog ett tag för han att varva igång. När november inleddes, då låg han fortfarande efter Jesper Bratt i poängligan till exempel. Han låg bakom Justin Brousseau och Connor Garland och sådär. Men sen november och framåt så är han 66 poäng före Jesper Bratt till exempel. Han har ju verkligen exploderat efter den där tröga starten.
Ja,
jag skulle kunna fortsätta prata mycket om Kurt. Så.
Ja, gör det. Prata på det.
Ja, men jag kan säga någonting mer. Och då vill jag säga så här att han ger ju ett lite lojt intryck. Det kan man ju onekligen konstatera. Men han är ju inte loj i sin inställning till hockeyn. Tvärtom, alltså det är en av de mest dedikerade hockeynördarna vi har i ligan. Han är en träningsprodukt. Det kanske man inte tror, för han känns sig som en konstnär som lever på ren inspiration liksom.
Ja.
Men han är ju en otrolig nörd. Han har ju dels sån här konstgjord is hemma i där han bor och tränar hela tiden. En vecka efter säsongen tog slut förra året, då var han ute på is igen. Han åker ju inte hem till Ryssland eller så, utan han spenderar ju alltid somrarna i Tampa, är på is hela sommaren. Brandon Hagel har ju börjat så här, shit, Kutcher håller på så här, då kanske jag ska göra det också, ha Kutcher som personlig tränare på somrarna. Och vi har ju sett vad som hänt med Brandon Hagel sen dess. Gått från en energispelare som gör 50-60 poäng till 90 poäng. Liksom, sen han började träna med coach. Och han berättar ju att coach är dels den här off-season-träningen. Liksom, men även under säsong hur noga han är med att förbereda sig inför match. Alltså kolla video på motståndarnas boxplay. Vilka tendenser har den här backen? Vilka tendenser har den här forwarden? Vart kan jag hitta luckor någonstans? Det är inte bara inspiration han går på, utan det är väldigt mycket analys inför också. Han är otroligt dedikerad. Han ser loj ut, men han är en av de nördigaste hockeyspelarna som finns.
Coolt.
Ja, då fick jag babbla på lite.
Ja, men du, då det kanske blir lite kortare än normalt där, men det blev vi i alla fall.
Ja, det är bra. Det får vi vara nöjda över en sån här vecka, tycker jag.
Ja.
Som sagt, ta det lugnt nu, Bjure. Vi får hjälpas åt att hålla dig tillbaka lite grann. Även om...
Ja, men det är ju tråkigt att inte göra någonting.
Nej, jag vet, det är det du tycker liksom. Men vi måste ändå försöka.
Allå, jag ska ett försök.
Ja.
Men då säger vi så och återkommer nästa vecka.
Ja, är det april då till och med?
Ja.
Och det är det ju faktiskt.
Det är första april rent av.
Ja,
skämt. Och sen är det ju påsk.
Ja, oj. Ja, ja, det ser jag fram emot, april. Och jag säger hej nu då. Jag önskar alla en härlig vecka. Hej.
Varför? Uff, uff.
Hallå. Hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.